Ja, men då är det andra halvan här på samtalet med Susanne. Och vi ska försöka täcka in lite andra nyttiga saker som kan vara roligt att veta. Och jag tänkte framförallt på det här med, ni som lyssnar på det här kanske då är gravida eller ja, vem som helst lyssnar på det här kan tänka mig. Men jag vet att många kommer lyssna på det här som ska ha barn. Och min tanke var att man skulle få lite kunskaper innan då, för det är väldigt sällan man har det. Eller ja, jag tror faktiskt sällan man har det innan kunskapsamling. Och då tänker jag, om vi tar det här då, vad kan man förvänta sig? Till exempel, det kommer göra ont i början. Men det kan man också... Mm. Nej, första frågan jag vill säga så här. Skulle du vilja påstå att de flesta kan faktiskt amma? Om det är med rätt stöd, eller?
Ja, man kan säga så här. Rent fysiologiskt så kan nästan alla kvinnokroppar producera mjölk.
Ja.
Men däremot så är själva amnings... Liksom att kunna amma som en färdighet, en fysisk färdighet, lite som att kunna simma eller kunna cykla eller kunna gå. Det är någonting vi människor måste lära oss. Vi människor... Faktiskt är det extremt få fysiska färdigheter vi föds med. Mm. Om du tar en hund till exempel och knuffar en hund i vattnet, då kan den simma. Ja. Det är ett medfött beteende. Ja. Vi människor har nästan inga sådana medfödda beteenden.
Okay.
Utan vi måste lära oss allting. Vi får lära oss simma, lära oss cykla, lära oss åka skidor. Och vi måste lära oss att amma. Mm. Så att den fysiologiska funktionen i kroppen att producera mjölk, det har i princip alla.
Ja.
Om man inte har något vajsing med liksom hormonstörningar eller någonting.
Men det är två delar där. För jag tror att en del kanske accepterar att nej, men min kropp kan inte. Alltså det kommer ingen mjölk, det finns ingenting. Ja. Men det skulle du vilja påstå att det är nog inte sant egentligen fysiologiskt.
Nej, det är inte sant. Utan de allra flesta kvinnokroppar rent biologiskt eller fysiologiskt då kan producera mjölk.
Mm.
Men sen själva amningen som liksom en som sagt en handling som man gör, att man utför, det däremot är någonting som man måste lära sig och man måste ha rätt förutsättningar för att kunna lära sig det och även att kunna lyckas med det. Och till exempel i rätt förutsättningar, det innefattar ju då att man får chansen att amma fritt på sin bebissignaler, att det inte ska vara några tidsscheman som styr och... Det är dessutom då att man måste få chans, att bebisen måste få chans att suga igång produktionen.
Mm.
Och det säger sig själv då att om en bebis får väldigt mycket ersättning till exempel i början, då blir den ju mätt på den. Då är den inte intresserad av att suga på bröstet. Då får bebisen inte suga på bröstet, då bildas det ingen mjölk.
Nej. Jag tänkte att de måste få bli lite hungriga också för att liksom gå igång på bröstet, eller hur?
Ja, alltså de måste ju suga på bröstet. Och det måste dessutom vara så att, för att mjölkproduktionen ökar ju hela tiden för att möta ett ökat behov hos en växande bebis.
Ja.
Och enda sättet för mjölkproduktionen att öka, det är att bebisen efterfrågar mer. För om bebisen då är lite hungrigare än mjölkmängden som finns, då kommer bebisen att suga lite intensivare. Då kommer kroppen att svara med att producera mer mjölk. Så att det här är liksom kommunicerande kärl som måste få vara det.
Mm.
Och om man då häller på en massa utifrån på ena sidan, att bebisen kanske blir väldigt mätt på någonting annat och ersättning. Mm. Eller suger väldigt mycket på napp till exempel.
Mm. Mm.
Som tillfredsställer sitt sugbehov på en gumminapp istället för att få suga på bröstet. Vilket den kanske hade behövt för att öka mängden. Då har man inte den här kommunikationen längre mellan tillgång och efterfrågan.
Mm.
Och då funkar det inte riktigt. Och
det, det här är så intressant för att jag känner verkligen att man inte tänker så här.
Mm.
Utan man tänker hela tiden, den suger och suger, den får inte den till nu. Alltså man litar inte på systemet, skulle jag vilja påstå.
Nej.
Vet kanske inte ens om att systemet finns.
Nej, och det är ju återigen, vi är tillbaka på samma sak. Det handlar om kunskap, att veta hur det fungerar, om bebisen vill suga väldigt intensivt, vad är ett tecken på? Ja, som sagt, det är lätt att tolka det som att jag har inte tillräckligt med mjölk.
Ja, verkligen.
Men i själva verket borde man tolka det som att min bebis vill öka min produktion lite grann. Vad bra att den suger så intensivt, för då kommer ju mjölken att komma.
Ja.
Och att lita på att det händer.
Lita på att det händer, det tror jag är jättesvårt. Mm. Jag tror det var väldigt svårt att lita på fysiken överhuvudtaget, liksom. Mm. Jag vet inte hur man tänker. För nu slog det mig parallella grejen där med förlossningen, lita på att man måste ju lära sig där också och slappna av de här grejerna. Det är väldigt bra att lära sig innan. Men säg då att då har man systemet och det funkar så här och man kan man hoppas folk kan förstå att man kanske borde lita på det mer än man gör. Att det här fungerar faktiskt så här. Det är så här det är liksom.
Ja.
Och någonstans försöka stå åt sidan det här liksom att den får inte tillräckligt, jag måste mata mitt barn. Att man tar det lite lugnt med det där, för du kommer att kunna göra det om det går bra. Och sen så kommer man till det här med att det kan göra ont i början.
Precis, och då är det så här att hud är ju väldigt anpassningsbar. Mm. Alla som har börjat att spela till exempel gitarr har ju varit med om det. Att man får jätteont i fingertopparna. Ja. Sen blir de hårdare och huden tjockar på sig. Och så helt plötsligt gör det inte ont alls längre. Nej. Det tar några veckor för den där processen att hända. Det är samma med brösten. Att när man får en bebis, man inte ammat förut. Så börjar man amma jätteintensivt. Ja. Flera timmar per dygn kanske totalt sett. Då är det självklart att det sliter på huden. Så att nästan alla mammor får lite lätt friktionsproblem. Att man kanske får blåsor. Precis som när man krattar med än man brukar göra, så får man blåsor i händerna. Det kan man få på bröstvårtorna också. Men efter ett par veckor, vi brukar säga att om liksom tekniken är bra och man får såna här friktionsblåsor, då tar det ungefär 2 veckor så är de borta. Och sen gör det inte ont
längre. Det är bra att veta det, tror jag. För en del blir väldigt... Ja. Det här tycker jag också slår mig lite fascinerande. Man har gått igenom en förlossning och det är inte liksom en walk in the park direkt. Och så, men så skyggar man så mycket för att det är ont på brösten.
Ja.
Varför det?
Jag tror att de allra flesta, vi är liksom uppfödda med att en förlossning, det är den värsta smärta en kvinna någonsin upplever i hela sitt liv. Och det är man på något vis beredd att ta. Att okej, jag tyvärr måste jag gå igenom det här för att få ett barn. Men att amningen ska göra ont, det är de flesta liksom inte alls förberedda på. Och just det här att amningen inte är över på 24 timmar eller kanske 2 dygn då, utan det fortsätter ju, och att som sagt det är hela tiden återkommande att när man har ammat färdigt, ja då vet man att nu är det kanske max 2 timmar till nästa gång. Ja. Och har man ont, då blir det här, det är verkligen någonting man sitter och bävar för. Liksom. Mm. Och varje dygn blir liksom evighetslångt under den här första tiden. Ja. Så här, sett när, nu flera år senare då, när barnen har börjat bli stora.
Mm.
Då tycker man att de där första veckorna var ju så otroligt korta.
Ja.
Men när man är där då är det liksom otroligt lång tid hela tiden.
Ja, det är klart.
Så just därför är det så viktigt att man får stöd och man får prata med någon som kan säga att ja, men så här är det nu och så här kan du tänka och så här kommer det förhoppningsvis att bli.
Mm.
Bara att man kan få bolla det här med någon och inte sitta ensam där med all sin ångest och frustration över att hur besvärligt och jobbigt det är.
Ja, det där är skit. Min unge fick tänds tidigt.
Mm.
Jag matade henne länge. Hon bet mig en gång och jag fick såna hackverken i huden. Men det var enda gången jag kände att jag kommer ihåg verkligen hur ont det gjorde. Och hur man bävade för det bröstet.
Ja.
Men det var inte så mycket att göra åt det liksom. Fast det var, jag kommer ihåg hur jävligt ont det gjorde då. Mm. När hon skulle suga på det bröstet. Ja. Och då har man då, blåser hade jag aldrig. Men det var enda gången minst en smärta. Mm. Och har man då en smärta i början så måste det vara tufft. Och då kan det vara skönt, ska vi säga det en gång för alla nu. Mm. Att det här kommer att gå över. Den här hudsmärtan.
Ja, för i princip alla då så lyckas man ju liksom. Dels så härdar huden sig. Om man nu har haft liksom stora problem att man fick blåsa först. Som sagt, alla får inte det, men det är mycket vanligt. Och det behöver inte vara ett tecken på att någonting är direkt fel, utan det är bara en naturlig process hos kroppen. Sen är det självklart så att man kan få sår av att bebisen har fel tag. Och där måste man ju rätta till taget. Och då behöver man ha hjälp av någon som kan säga, okej, om såren sitter här, ja, då har ni hållit lite för mycket åt det här hållet. Mm. Och då behöver du justera det på det här viset.
Mm.
Eller att taget har varit för litet. Ja, då behöver man få hjälp och jobba med hur ska vi göra för att få ett större tag.
Och större tag låter lite vagt. Jag vet vad det är, men alla tror inte vet vad det är.
Nej, och men det är helt enkelt att bebisen måste suga på en ganska stor del av bröstet. I princip ska hela vårtgården vara inne i bebisens mun. Då åker bröstvårtan upp långt upp i gommen där det är väldigt mjukt. Där skaver inte.
Ja.
Men bebisar föds ju väldigt sällan med tänder, men de har ju ändå liksom gommarna där tandtänderna ska komma sen, och det är ganska hårda liksom delar av munnen. Om de ligger och skaver mot bröstvårtan, ja då får man ont, då får man sår. Och därför så är det så viktigt att bröstvårtan åker in långt i munnen, för att då ligger
det. Och det är det där med att liksom ligga där och hålla på och buffa lite grann tills som öppnar munnen tillräckligt mycket innan man tar in bröstet, eller hur?
Ja, precis. Ja. Och sen använda smärtan som vägledning, att gör jävligt ont när bebisen suger tag och den smärtan liksom fortsätter även när de har börjat de första sugtagen, att man då kopplar loss och gör om.
Ja.
För att det räcker med att amma en endaste gång med riktigt dåligt tag. Det är lite som man går i ett par skor som man känner att de här skaver lite. Ja. Då räcker det med att gå 100 meter så har man fått sitt skavsår.
Ja, liksom. just det.
Så att liksom använda smärtan som vägledning. Och problemet är ju när allting gör ont, då kan det vara svårt att hitta liksom vad som gör mer ont och vad som gör mindre ont. Men att ändå göra sitt bästa och försöka hitta grader i smärtan och tänka att gör det djävulusiskt ont, ja, då är det förmodligen det någonting som är fel. Och då är det bättre att koppla loss och så gör man om.
Det finns ju små sådana här videotutorials på liksom, hur man kan göra. Vi ska kanske länka till dem på den här sidan efter det här, så folk kan hitta det snabbt och se hur man kan göra och så här. Det är ju lätt gjort, det ska vi göra. Och sådär. Och för det tänker jag också bland annat en del blir frustrerade. För nu talar jag av erfarenhet av min studiotid här med nyfödda bebisar och deras mammor. Att de blir frustrerade när de inte tar tag med en gång. Men den är ju där att ta tag och äta och tänka, men de håller ju bara på för så här gör bebisar. De håller på att dutta där lite grann. Tills de, en del hakar ju på en gång, men en del vill ju hålla på och buffa liksom.
Ja.
Tills de är redo.
Ja, och det är faktiskt ett ändamålsenligt beteende. Man kallar det för sug- och sökbeteende på svenska. På engelska brukar man säga rooting. Och vi använder ofta det på svenska också, för att det är ett sånt bra uttryck. Ja. Att de ligger och rotar med två ostavas.
Ja, just det.
Och det är helt enkelt att de kanske ligger och slickar sig om munnen och stoppar händerna i munnen och vrider på huvudet. Och allt det de håller på med då, det är att de förbereder sig faktiskt för att kunna amma, för att kunna suga och ta ett stort tag. Och tungan åker ner i tungbotten när de gör det. Och det behöver den göra för att bebisen ska kunna ta ett stort tag. Det är ju tungan sen som kommer jobba mot hårtgården och pressa ut mjölken. Så det är inte egentligen att de suger. Nej, utan det är en tungrörelse. Och därför måste tungan ner för att de ska få den här bra positionen. En bebis däremot då som är så otålig att den börjar skrika, då åker tungan istället upp i gommen. För att det är vad som, och då är det jättesvårt att få ett bra tag.
Ja.
Så att det är också en annan viktig sak, att det gäller att börja amma redan när bebisen visar väldigt subtila tecken på att de vill komma till bröstet. Och inte vänta tills att de har börjat skrika, som är liksom, det är verkligen sista nödropet, att nu om jag inte får mat då kommer jag att dö. Men innan det händer så har de allra flesta bebisar givit tecken att de vrider på huvudet, de kanske suger på händerna, om man håller dem mot axeln så hackar de kanske lite, det här klassiska rörelsen liksom med huvudet framåt mot axeln, och då ska man börja så att man inte väntar till för sent. Och där är också ett problem idag, om det nu finns någon sorts samhällstänkande att man ska försöka dra ut och inte amma för ofta. För att en duktig bebis ammar bara med ett visst antal timmar
mellanrum. Ja, just det. Det finns nog under mig, tycker jag nog.
Och då har man liksom gjort det svårare för sig. Ja. Det är bättre att börja amma när man tänker att nu borde det snart vara dags. Då kan man börja erbjuda bröstet. Ja. Och vill bebisen ha, då tar den ju tag. Och är den inte intresserad än, då kommer den ju inte vilja. Så då blir det
fascinerande, för det där tänker jag, du har faktiskt rätt i det här. Det förvånar mig att jag känner så. Att någonstans är det som att man ska hålla igen på det här med att amma, lägga till liksom, att så, nej, men den kanske lunar ner sig ändå liksom, och varför det?
Alltså, och folk försöker med en massa andra saker först, de försöker peta in en napp, och intressant. De försöker bära, och de försöker sjunga och kolla om blöjan, och jag känner bara såhär, men pröva att amma, om det funkar, då har ni löst problemet. För amning är verkligen en omnipotent metod, den löser nästan alla problem som kan stressa upp en bebis, om det var för mycket folk, det kom något läskigt ljud, det blev för kallt, vad som än händer, nästan allting kan amning fixa. Och som sagt, amning är verkligen inte bara mat. Nej. Det är ju såklart en viktig funktion, men amning kan minst lika mycket vara bara en trygghetsgrej, att mamma är där.
Och det känner jag att vi förnekar oss, kan man säga så? Kan man? Och då undrar jag vad det handlar om. Är det att man inte ska ha bröstet ute i tid och otid? Är det det handlar om?
Ja, dels lite det. Och sen så tror jag tyvärr, vi pratade om det här med makarna Myrdal, att människorna ska vara så nyttiga. Att man trodde förr i tiden att bebisar blev bortskämda om de fick sina behov tillfredsställda. Och idag vet ju vi att det är inte så. Det är precis tvärtom. Att en bebis som lyhört får sina behov tillfredsställda, den kommer att ha större sannolikhet att få en trygg anknytning till sina föräldrar. Och har man en trygg anknytning till sina föräldrar, då kommer allting senare i livet att fungera bättre när det handlar om relationer till andra människor. Och det är en god investering för en psykisk välmående.
Men där måste man då samtidigt lita på att systemet fungerar. För nu säger jag att man vill ju, det är det alla, väldigt många strävar efter, att ha sin bebis behov tillfredsställda. Och litar man då inte på att kroppen kan producera mjölken, så tar man till annat. Så då måste det vara i kombination med att lita på systemet.
Fast det, nu tänker jag framförallt också på behov, inte nödvändigtvis att man måste bli mätt.
Nej,
utan man kan tänka på behovet att få vara nära sina föräldrar, att om bebisen vaknar och börjar skrika, att man direkt är där och tar upp dem, att man inte låter dem ligga. Förr i tiden så hade man ju idéer om att det var nyttigt för bebisar att vädra lungorna. Och idag vet ju vi att anknytning är jätteviktigt, som sagt. Det är alltså den liksom relation då som är mellan ett barn och dess vårdare, både mamma och pappa och andra släktingar och vänner. Och att det är jätteviktigt för framtida psykiskt välmående att ha en trygg anknytning till sina föräldrar då, eller andra primära vårdpersoner. Och att det som så att säga, det man behöver för att skapa en trygg anknytning, det är att man lyhört tillfredsställer sin bebis behov. Och det handlar inte alls bara om amning, utan det handlar om allting. Ja. Att så fort de signalerar att de behöver oss, då ska vi vara där.
Ja. Plocka upp dem, håll dem, var med dem.
Precis, och för ett barn som är ledset, som man inte kan trösta, men att man ändå finns där, att man omfamnar dem. Och barn kommer att vara med om massor med besvikelser och sorger här i världen. Och så länge man inte lämnar dem ensamma, utan man visar att man finns där, man är ett stöd, då blir det liksom lättare, och då underlättar man då den här trygga anknytningen.
Ja, men precis. Och det är så här man känner som... Men, och så kan man ha så mycket problem som man själv inte orkar förstås. Men det är inte så vanligt ändå. Men det är mycket press. Jag hade väldigt hög förväntning på mig själv som mamma innan jag blev mamma. Jag blev mamma sent. Jag fick mamma Emma när jag var 41. Och hade väldigt höga förväntningar att hon alltid skulle känna sig så älskad att ta omhändertagen. Och när hon blev lite större bebis så hade jag problem att jag inte tittade på henne hela tiden ungefär. Och det går ju inte. Någonstans måste man ta en paus. Men det fick jag att hjälpa mig, så det ordnar sig. Men det är en väldigt stark instinkt, tror jag, på de flesta, om man inte själv har lite problem kanske och tycker det är jobbigt med mycket. Men det här med amningen, om man går vidare med det, för vi är ju ändå på en torsdag då och jag här och umgås. Så kommer man förbi och man får lära sig kanske nu då att det står ut, det kommer faktiskt bli bättre, och så lära sig om tag, och där ska vi länka till lite instruktionsvideor. Och sen så kommer det här med att man går vidare i det här nu då. Mjölkstockning, hur kul är det? Jag ska ta den också.
Ja, precis, vi kan ta mjölkstockning. De allra flesta ammande kvinnor åker ut för mjölkstockning någon gång under sin amningsperiod. Och det är lite som med urinvägsinfektioner, att vissa är känsliga för det och andra drabbas nästan aldrig. Och det handlar om helt enkelt är att mjölk av någon anledning har ystat sig och bildat som en liten ostklump inuti bröstet. Och satt igen en mjölkgång, så att mjölken då som bildas bakom där inte kommer ut. Och det kommer börja med att det blir rött och svullet. Och det kan leda då, alltså först så får man som inflammationssymptom i bröstet. Det kan också leda till en infektion, därför att det som händer när bröstet, man får den här inflammationen, det är att cellerna lite glider isär från varandra och det bildas öppningar där bakterier kan ta sig in. Och då kan man då få riktigt jobbiga problem. Men som sagt, en mjölkstockning går i flera stadier, och det första stadiet då, det är att bröstet blir ömt och svullet. Och det man behöver då, det är att få ut mjölken. Få loss den där lilla proppen som har bildats och få ut mjölken som står bakom. Så man måste ju amma och amma och amma och amma som en galning på det där bröstet.
Hur lång tid kan det ta om man får den första symptomet och så ammar man? Och kan det... Är det vanligt att det då löser sig?
Ja, det är det.
Det är det.
Inom, jag skulle säga, inom ett dygn så har man oftast ammat bort den där mjölkstockningen. Okay. Om man direkt när man känner att man börjar känna sig lite så här öm i bröstet, börjar amma väldigt intensivt, då kan det vara över på några timmar.
Men många sover då? För jag kommer ihåg att jag hade en tendens en gång, och jag har aldrig sovit så länge som den dagen. Och jag var typ tvungen att väcka henne för att amma. För att få ut den här mjölken alltså. Och det gick ju bra, hon var ju inte knuslig så. Men det måste man göra då.
Och orsaken till att man får mjölkstockning, den är nästan alltid att man inte har ammat enligt samma mönster som man brukar. Att bebisen har sovit ovanligt länge, eller att man kanske har varit borta någonstans och bebisen har blivit matad med utpumpad mjölk som man hade sedan tidigare, eller ersättning medan man var borta, så att man då har missat, så att säga, ett amningstillfälle. Då har bröstet blivit överfullt,
då är det lätt hänt, jag förstår.
Eller att man bara har otur.
Hur är det med kyla och mjölkstockning?
Ja, det har faktiskt visat sig vara en myt att kyla skulle orsaka mjölkstockning. Men däremot så är det så att kyla gör ju oftast att man blir lite liksom öm i brösten. Det kan man ju känna även om man inte ammar eller medan man är gravid i synnerhet. Så att en mjölkstockning känns ofta värre om man har blivit kall.
Men jag har en gammal historia av någon, min mamma berättade, hon är full av historier, min mamma. Och hon berättade om någon gammal bondemora som hade fruktansvärd mjölkstockning. Och varför vet jag inte. Det, kanske, det var faktiskt till och med före Myrdals tid, så det kan inte vara det. Men hon gick faktiskt in och tog ett lamm, tror jag då, som fick suga. Och de sög ju riktigt ordentligt, alltså, som fick ut det. För att det var som någon sån kraft. Men hon var så hemskt. Och det var någon som sa att jag var uppvuxen på blod. Och det var så här, nu kommer så här censurvarning här på det här. Men att de gjorde vad de kunde för att få ut det där. Men mjölkstockning har inte jag varit med om mer än en liten tendens. Men jag hade en kund här som hade det så fruktansvärt. Så det var väldigt, hon hade så jobbigt som hon var tvungen att bara lägga ner. Hon fick några tabletter tror jag till och med för att sluta. Men då hade det kommit så himla långt.
Alltså det som kan hända då som är ju riktigt illa, det är om det blir en bakterieinfektion. För att då får man ju varbildning i bröstet. Och det måste man få hjälp med. Då måste man ta sig till en amningsmottagning på något sjukhus och få hjälp med att tömma ut det där. Och det sen få antibiotika mot det. Men det är ovanligt att det går så långt. Och det viktiga är att man är uppmärksam på att så fort man börjar känna sig öm i ett bröst, att man då ammar så mycket man bara kan på det bröstet. Och när bebisen då somnar och inte vill amma längre, då kan man ställa sig i en riktigt varm dusch och liksom verkligen så här ånga upp sig så att man blir helt uppvärmd. Och så mjölkar man, handmjölkar är det bästa. Och stå bara rakt ut i duschen och så bara sköljer man bort det sen. För att få ut mjölken. För det som behövs när man har en mjölksockning, det är att mjölken måste ut.
Måste ut, ja. Ja, måste ut.
Det finns inget annat sätt. Nej. Tills det känns bättre.
Ja, husha. Nej, det är mycket som kan hända, men ofta så går det bra också. Men sen så tänkte vi på det här nu då med att amma, hur länge man ska amma.
Och då är det ju så att
det eller ska. Ja, finns det någon ska?
Ja, så här, det finns rekommendationer. Det finns rekommendationer. Och svenska socialstyrelsen har en rekommendation. Sen finns det Världshälsoorganisationen. De har en liknande rekommendation, men som skiljer sig lite grann. Men den rekommendationen som vi har i Sverige, det är att man ska helamma i 6 månader. Om man vill och bebisen verkar intresserad så kan man börja med att ge så kallade smaksensationer från 4 månader. Mm. Och det innebär alltså att man kanske tar lite sås eller någonting på ett lillfinger och låter bebisen få uppleva liksom smak i munnen. Mm. Men det ska liksom inte vara några mängder.
Nej.
Utan från till 6 månader ska man helamma då egentligen. Det räknas inte som helamning om man börjar med smaksensationer. Och sen så ska man då långsamt börja introducera mat. Och bröstmjölk ska vara en huvudsaklig del av födan hela det första året. Eller ersättning då om man ersättningsmatar. Och att man ska fortsätta att delamma i 1 år eller mer. Mm. Det finns ingen övre gräns för hur länge man kan delamma. Utan det är skrivet då 1 år eller mer. Men det är ganska få, jag tror att det är enligt senaste statistiken 17% av alla 1-åringar som fortfarande ammas. Så det är ganska få som följer då de rekommendationer som ges. WHO har en liknande rekommendation då, som sagt att man ska helamma i 6 månader. Och där sägs ingenting om några smaksensationer tidigare, utan det är helamning i 6 månader. Och sen så ska man delamma i 2 år eller mer, så 1 år mer. Och det jag förstod när jag har läst lite om varför de svenska rekommendationerna skiljer sig lite, så var det helt enkelt så att man insåg att det här 2 år eller mer, det låg så långt ifrån den svenska amningsnormen att man vågade inte riktigt säga det. Så då valde man att säga 1 år eller mer, egentligen är det samma sak i och med att det inte finns någon övre gräns.
Nej, precis.
Men att det skulle då låta lite.
Och WHO skulle kanske säga, det är World Health Organization.
Ja, precis, Världshälsoorganisationen.
Ja, precis. Ja, nej, men det där är ju någonting som man. Det viktigaste är väl att man kan känna att det funkar i början. För det är så otroligt viktigt för bebisar att få i sig och sådär. Men sen är det upp till var och en. Jag ammar ju till Emma var 2,5. Och det gjorde jag faktiskt bara för att hon Katarina. Jag frågade henne nämligen, hon satt där i mitt vardagsrum. Hur länge ammar du? Hur länge? För jag hade verkligen ingen aning. Jag ammar till hon var 2,5. Och då fastade den siffran i mitt huvud. Det var intressant. Och tänkte jag, då är det okej i alla fall. Och så körde jag på och så blev det så liksom.
Men alltså det är ju ändå, även om det är bara 17% av alla föräldrar som ammar tills barnen är 1 år i Sverige enligt den officiella statistiken då, så vet ju vi att det är många av dem som fortsätter amma länge. Därför att man upplever att det är så praktiskt.
Ja.
Därför att det är ett jättebra mellanmål att ha, att man alltid har med sig i sitt barn. Och bröstmjölken, den fortsätter ju vara precis lika näringsrik och nyttig så länge man ammar. Till och med så blir mjölken mer näringsrik, har man sett i studier. Så att för ett barn som är 1 år så har mjölken en signifikant högre fetthalt än för en nyfödd bebis. Och det är ju helt enkelt för att ett större barn har ju ett högre energibehov. De är ju större och rör sig mer, så att de behöver ju mer.
Så det svarar liksom på det som behövs.
Precis. Förmodligen är det här en gradvis process då, som för sig går, att fetthalten ökar gradvis hela tiden. Men i den här studien då som jag pratar om nu, där hade man jämfört mjölk från nyfödda och mjölk från 1-åringar då som mammade. Eller till 1-åringar.
Det finns en kampanj som pågår nu. Nu är vi himmel, vad så fort det går, hör du. Nu kommer nu 23 minuter igen. Jag ska försöka runda av lite grann. Men det finns en kampanj som jag såg i någon tidning här om inte alls så länge sedan. Om det här med att få amma officiellt. Eller inte bara amma, utan mata sitt barn överhuvudtaget. Och jag visste inte om att det hade varit problem med det. Att folk hade fått negativa reaktioner helt enkelt. På att amma. Då var det några kändismammor och några andra som pratade om det här i någon tidning. Säkert mamma var det säkert. Någon sån här tidning, förstår. Vet du någonting om det där? Är det någonting som
sysslar med? Ja, det här med negativa reaktioner mot amning i det offentliga rummet. Mm. Då, alltså, jag tror att vi har absolut haft en trend de senaste 10 åren. Mm. Åtminstone sedan jag fick barn. Att mammor drar sig mer för att amma var som helst.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Dels tror jag faktiskt att den generation som får barn nu är lite prydare, om jag får säga så, än vad det var. Jag var ändå ung på 80-talet när folk solade topless. Och det var liksom ingenting som man tyckte var konstigt eller skrämmande.
Mm.
Men idag så finns det är många nyblivna mammor som helt enkelt känner sig otroligt obekväma med att visa brösten för folk ute.
Mm. Ja, visst.
Då drar man sig för att amma. Dessutom, så nu mera med bloggosfären, när vem som helst kan uttrycka åsikter om vad som helst, så har vi några högljudda röster i samhället. Olika personer som har bloggat eller gjort radioprogram, som den här Tony Irving pratade om, att han inte ville behöva se ammande kvinnor för att han tyckte det var jobbigt, stackars han.
Ja.
Kan jag tänka. Så det liksom finns flera saker då. Jag tror egentligen att de allra flesta ammande mammor, som jag själv, jag har aldrig råkat ut för en enda negativ reaktion när jag varit ute ammat. Nej, precis, inte du heller.
Det var länge sedan, 10 år sedan.
Ja, men de allra flesta har faktiskt inte det. Utan det går jättebra att amma vart man än är, och man får aldrig några negativa reaktioner på det. Tvärtom är det många som är positiva och liksom ler och hult åt den när man sitter där med sin bebis. För att de tycker att det är gulligt att se en liten fin bebis och dess mamma. Men det är många, som sagt, mammor som är rädda för att de ska få negativa reaktioner och tror det, eller tycker att det är jobbigt att själva visa upp sig då.
Mm.
Men det finns absolut en samhällstrend mot att mammor inte riktigt vågar av olika anledningar då amma ut. Och jag tycker det är väldigt sorgligt, för att man kan ju fråga sig så här, för vem är det offentliga rummet till för?
Ja.
Vilka har rätt att finnas där? Och jag kan känna liksom att en ammande mamma och hennes bebis, amningen är liksom ingenting som man väljer att göra eller inte göra. Är man en ammande mamma och bebis, då är det liksom någonting man är.
Ja.
Och man kan inte heller planera när det ska hända. Vi pratade ju förra avsnittet då om hur ofta ammar man. Ja, och det kan ju vara en gång i timmen eller det kan vara ännu oftare.
Och ska man då hålla sig hemma hela tiden? Vad ska man göra?
Och det är ju det som är det hemska.
Det blir en begränsning.
Om vi får ett samhälle där mammor, nyblivna mammor, inte vågar gå ut utan sitter bara hemma. Då känner jag så här, då har vi ju gått i en väldigt farlig riktning.
Mm.
Det är väldigt många som ondgör sig liksom över hur hemskt det är, till exempel i Afghanistan där talibanerna tvingar kvinnor att hålla sig hemma eller vara dolda med helt enkelt kläder om de går ut. Alltså, det, på något vis får jag, liksom, det är det jag får vibbar av. Att om man börjar begränsa mammor och säger att det offentliga rummet är inte till för er, ni får inte vara här med era ammande bebisar. Alltså det är ett sluttande plan.
Ja, det är inte bra alltså. Jag menar, så det här är också intressant med den här ammande bebisar. Man väljer inte, som du säger, utan, och det här är något som vi säger mycket med de här kvinnorna som kommer, eller paren som kommer till mig, att de har ju ofta, jag har ju en sån här program, man kommer gravid först och fotograferar sig, så kommer man tillbaka med bebisen. Så jag har ju sett dem före och efter, om man säger, före livsförändringen.
Ja.
Och då så tittar vi på varandra och säger så här, som liksom, skrattar, ja, bebisens behov styr ju helt. Och så är det ju. Och framförallt det här, när man vill ha det här mat eller vad man vill ha i närheten. Om man liksom, man får släppa allt och göra det här. Om man inte har ett kallt hjärta. För man står inte ut med att höra sig bebis gråta. Och därför så svarar man på de här grejerna. Och jag befann mig en gång på liksom Claes Olsson, om mitt barn skulle ha liksom bröstet nu.
Mm.
Så jag kommer ihåg fortfarande när jag satt där på en sån här N-display med en jävla borra eller vad det var. Där satt jag och amma. För det fanns ingen möjlighet för mig att bara gå vidare.
Nej.
Och så är det ju, då måste man, som du säger, det blir ju väldigt farligt om man inte kan bara få amma på.
Liksom, ja, eller och det som vi pratade om förut också, att man behöver börja amma när bebisen visar de första subtila tecknen på att den vill. Och det kan vara liksom sekunder till att den börjar skrika. Så man hinner inte gå och leta upp ett lugnt ställe hitta någon sorts, om det nu finns ett amningsrum. Och det här med amningsrum, det, om jag bara får säga några saker om det, så känner jag att det är ju bra att det finns, för att då vet mammor att det finns ett lugnt ställe där jag kan få möjlighet att sätta mig ner och amma mitt barn. För en del bebisar har lättare att amma om det är lugnt omkring dem. Men det blir också lite hemskt om det blir så att man börjar förvänta sig att ammande mammor måste gå till det amningsrummet. Att de inte får sitta och amma där de befinner sig. För att då helt plötsligt så har man försvårat otroligt mycket för mammor.
Jag måste säga att om man skulle få önska sig någonting, om du skulle ha en perfekt värld och skulle önska det precis som det skulle vilja se ut. Min önskan är att fler skulle veta mer och få mer stöd. om jag får välja någonting. Ja. Hur är det för dig? Vad känner du?
Ja, alltså kunskap om amning, det är det man vill få ut. Och det är därför som sagt, om vi ska återkomma till det vi pratade allra först om förra halvtimmen, då det här amningskursprojektet. Mm. Att vi får möta föräldrar när de är gravida. Ge dem en grundläggande kunskap om amning och bara få chans att reflektera över vad de vill och vad de har för åsikter om amning och sådär. Ja. Så att de är så mycket bättre rustade att när de väl har fått sitt barn att kunna göra, att kunna ha makten över amningen. Att det är inte de tvingas till att sluta amma eller delamma eller vad det nu är som de helst inte vill. Utan att de kan välja själva. Och då kan ju mycket väl vara ett val att delamma eller inte amma.
Absolut.
Men att det är ett informerat val som mamman och hennes partner har makt över.
Det tycker jag absolut. Och det är väl det man är lite ute efter. Ett informerade val. För vi alla är liksom, många är väldigt engagerade i att lära sig om mycket saker. Och jag hoppas att vi kan vända på det så att det här är något som folk vill engagera sig att lära sig om också.
Mm.
Och inte bara tro det ska funka. För jag tror det. Mm. Det funkar automatiskt. Och gör inte det så är det att det inte funkar för mig.
Mm.
Och det är någon slags grundläggande bara biologiskt tillstånd.
Mm.
Och man inte riktigt förstår att det här är faktiskt något man kan, som att cykla. Som att allt uppe det här. Ja. Och det hoppas jag att vi kan kanske... En liten del av förändringens våg kanske kan ske här på. Ni har ju mycket på gång just med det på Amningshjälpen. Men jag ska försöka främja det så mycket som möjligt här på podden också.
Mm.
Men då tackar jag dig så jättemycket, Susanne. Det är fantastiskt roligt att du var här och sitter här på min soffa och försöker delge kunskaperna. Nu är det 30. Gud vad duktig jag var. Du fick ju till det.
Yeah.
Ja, men man känner ju så här. Man går igång på det här så kan man hålla på en dag. Men så kan vi inte ha det. Nu får vi avsluta. Och det var dagens torsdag, den allra första. Och vi spelar oss in det på en torsdag också.
Mm.
Eller hur?
Ja,
väldigt bra.
Fantastiskt. Torsdag, det är nog 2 T:n.
Det är 2 T:n. Ja, det måste vara det.
Ja, därför att man skriver aldrig 3 T:n även om det de enstaka orden skulle ha så många. Då måste man ju så få sätta ett bindestreck emellan om man vill tydliggöra att det är tutt. Torsdag.
Precis.
Men det är inte riktigt rätt heller, utan det ska vara 2 T:n.
Det känns stammande om man hiver på 3 T:n där. Nej, jag har faktiskt bilden som blir 2 T:n och känner i märgen att det var nog rätt.
Ja.
Men då så, tack så mycket för idag och hej då allihopa där ute. Och så får vi ta och med spänning vänta på nästa tutt torsdag och då kommer vi prata med en av mammorna som bara snackar i allmänhet om hur hon upplevde. Så får vi. Hej då.